Ericsson stiger efter rapportskräll. Och Tesla faller efter chefsavhopp och varsel. God förmiddag och mycket välkomna till EFN Direkt denna tisdag förmiddag. Stockholmsbörsen sjunker med cirka 1,5% i linje med ledande Europabörser. Mot strömmen går telekomjätten Ericsson som stiger drygt 6%. Oro över räntan och det instabila läget i Mellanöstern samt morgonens blandade siffror från Kina tros vara orsakerna bakom nedgångarna. Ericssons resultat för det första kvartalet överraskade rejält. Det justerade rörelseresultatet på 5,1 miljarder innebar en ökning med 0,3 miljarder jämfört med samma kvartal förra året. Och resultatet var nästan dubbelt så högt som analytikernas förväntningar. Och vi ska prata mer om Ericsson lite senare i programmet. Kinas tillväxttakt överraskar positivt under årets första kvartal. Det här enligt kinesisk officiell statistik. BNP-siffran landade på 5,3%, vilket var en halv procent över förväntan och något högre än förra kvartalet. Siffrorna för detaljhandeln och industriproduktionen var däremot en besvikelse. Kinas ekonomi har fortfarande inte återhämtat sig efter coronapandemin och har drabbats hårt av en krisande fastighetsmarknad och minskande konsumtion. Bilföretaget Tesla skakas återigen av dåliga nyheter och aktien har sjunkit med 5,6%. Det här efter att två chefer har lämnat sina poster under det senaste dygnet samt beskedet att cirka 14 000 anställda, vilket med 10% av personalstyrkan, ska varslas. Ja, telekomföretaget Ericsson överraskade alltså ordentligt med en vinst före skatt på 3,6 miljarder kronor första kvartalet. Och med oss för att prata mer om Ericssons resultat så har vi Anders Elgemyr. Du är partner på investmentbanken Carlsquare. Välkommen, Anders.
Tack, tack.
Du har ju följt Ericsson telekomsektorn sedan 90-talet. Hur stor var den här skrällen?
Ja, men det var ju stor. Ja, men det är första tanken som är, men herregud, äntligen har det hänt något som är positivt. Är det en vändning just det? Och tyvärr är det ju inte det.
Nej.
Utan det är en engångseffekt lite grann. Men samtidigt är resultatet ungefär, det är ett par procent inte bättre än väntat, även om du räknar bort det där, vilket då får kursen att gå upp ungefär 6%.
Tyvärr var det ju inte det. För vad döljer sig bakom de här siffrorna?
Det är någon förhandling de har gjort, någon vad heter det, lösning av en tvist. Och det är så att ett bolag i Ericssons dignitet, jag kan inte gissa, men det måste vara ett hundratal tvister som de håller på med samtidigt, där man försöker få in pengar från folk som använder 5G utan att betala licensintäkter och sådana saker. Så att det finns en hel del pengar att hämta där. Och de, plötsligt så får man en lösning på en tvist med Apple eller någon annan, då blir det plötsligt en väldigt stor engångseffekt. Det är helt omöjligt att förutsäga för oss analytiker. Mm.
Men du vågar inte på en gissning vad just det här skulle kunna handla om?
Nej, det är ingen aning. Det har spekulerats om det kunde vara gamla Motorola-delen som är i Kina till exempel. Mm. Men det kan vara vem som helst. Mm.
Om vi tittar lite från ett annat perspektiv, hur kunde analytikerna ha så fel? Alltså, även utan den här engångsposten så var det ju bättre än förväntat.
Absolut. Det är en svår fråga. Det är ett sjukt svårt bolag att analysera. Det ska man inte glömma. Och de har ju haft en fallande tillväxt och kommit in sämre väntat än de flesta kvartal. Jag gjorde en sammanställning för många år sedan och tittade på. Ericsson hör till de absolut sämsta bolagen vad gäller att komma in alltså de brukar komma in sämre än väntat överlag. Så att det är inte så konstigt att man som analytiker då blir lite mer bäsad och sen plötsligt så smäller det till och så blir det bättre. Det är rätt sannolikt så att det inträffar. Det är ett svårt företag och de guidar inte som amerikanska företag ner på vinst per aktie.
Om vi tittar lite kikarsiktet framåt, hur ser framtiden ut för Ericsson?
Alltså det som är intressant är att de har ju egentligen en fantastiskt bra position med tanke på att Huawei trycks tillbaka, Nokia trycks tillbaka, Samsung är inte där. De fick det här enormt stora kontraktet till AT&T i USA och så vidare. Så att de har ju en väldigt bra position. Det som jag tycker är tråkigt är att man inte kan växla ut det här i högre marginaler än man kan. Uppenbarligen så är det, köper väldigt många operatörer eller bjuder in Huawei i väldigt många upphandlingar, vilket pressar priserna. Och det är väl lite tråkigt, för att Huawei borde liksom inte bjudas in. Men de gör det fortfarande då i väldigt många europeiska länder. I annat fall så hade Ericsson haft bättre marginaler.
Hur ser det ut för AI-lösningar för Ericsson? Vad är fördelen upp för dem där?
Alltså, de är förmodligen världsledande inom det, men pratar nog inte så mycket om det. Utan man tittar man på hur nätet byggs upp, så kommer det behöva väldigt mycket AI hela tiden. Och AI är liksom inget nytt, utan det har man pratat om i 20 års tid. Det råkar bli en hype just nu, så att säga. Men det finns väldigt många forskare jag är helt säker på inom Ericsson som är väldigt, väldigt långt fram.
Som ligger i framkant.
Absolut. Sen är frågan om man får ut produkter som gör att man kan kapitalisera på det på den sätt. Jag tror att det bara kommer användas som det ser ut nu i näten. Och vilket gör att de kommer fortsätta vara världsledande i att bygga nät. Men de måste ju tjäna pengar också. Och frågan är, kan de hitta på någonting annat? Vi vet ju inte. Du kan gå in på en film och titta på Bill Gates, och du vet inte om det är Bill Gates som pratar eller om det är en AI-maskin som imiterar honom. Det går så fort nu. Så man skulle behöva en app som gjorde att den där filmen är äkta, den är oäkta, så att man filtrerar åt oss konsumenter. Vi kommer helt lost inom ett par år. Mm. Det är en sån här teknikutveckling som Ericsson skulle kunna vara ledande inom, till exempel. Mm. Sälj det till operatörerna.
Om vi ska prata lite om... Vi har ju sett mer och mer av protektionism runt om i världen.
Ja, och det har bara börjat.
Det har bara börjat.
Det har bara börjat.
Hur stort hot är det här för Ericsson?
Tittar vi historiskt på det, så har Ericsson alltid lyckats vara det bolag som har lyckats överleva genom att vara the middleman, att vara den neutrala spelaren. Och vi svenskar är duktiga på att vara diplomater och liksom inte utmana någon, inte vara ett hot mot någon annan och så där. Så att frågan är hur Ericsson blir ju mer och mer ett europeiskt bolag nu. Men en väldigt stor del av försäljningen finns i USA, så att allting annat lika så ska det här gynna Ericsson och Nokia. För vi är typiskt sett, och egentligen Samsung också, för de är också relativt neutralt land, så att säga, i det stora hela. Medan då Huawei får problem, och de amerikanska skulle också kunna få problem då, på ett långt sikt. Så det finns, det borde vara en fördel. Frågan om de kan utnyttja det eller inte.
Mm. Och ändå inne på hot och orosmål, vad är det vi ska hålla lite pass på för Ericsson?
Nej, men problemet är ju försäljningen. De får ju inte fart på sin försäljning. Och det är inte så konstigt i och med att operatörerna har minskat sin försäljning i 2 års tid nu, så har man liksom sett hur operatörerna har problem att köpa in utrustning. Innan det vänder så kommer inte Ericsson att kunna vända. Om det inte kan vara så att man kan börja sälja nät till privata bolag. Och det börjar vi se att Nokia börjar göra nu. Så att där skulle man kunna se ett slags upptick. Så att det är det här vi ska leta efter. Okej, kan de hitta nya tillväxtområden? Du nämnde AI. API, kan det vara privata nät? Alltså det är det här som är det intressanta. Någonstans så kommer det smälla till någonstans. Det är ett otroligt bra... Alltså det finns få företag jag känner till som har så otroligt bra personal. Alltså kompetensen i bolaget är helt massiv. Så kan det bara ges ett utrymme att få utveckla nya saker, så kan det hända stora saker.
Mm. Vi såg ju nu... Aktien stiger nu på förmiddagen. Hur kommer det hålla i sig här?
Nej, alltså, det är för tidigt för mig. Men nu är det så där. Det är billigt. Tittar man ut fundamentalt perspektiv, så är man bottenfiskare och fundamental analytiker och tycker att det är kul att äga aktier som kanske vänder. Absolut, det kan vara köpläge nu. Jag är mer intresserad av att man verkligen får en tillväxttrend. Då är jag intresserad. Det är för tidigt.
Och det kanske vi kommer se nu om de hittar andra områden.
Absolut.
Vi får se. Spännande läge för Ericsson. Hösten blir intressant. Ja. Då är du varmt välkommen tillbaka, Anders. Tack. Stort tack för att du kom till oss idag. Och på tal om mobiler, så en sak som de ofta används till, det är att handla. Och att det här har tagit fart igen efter en tung period, det vittnar Svensk Handels e-handelsindikator om. Ett företag som tjänar på det här är Juni Technologies.
Under 2024 har e-handeln i Sverige fått ett rejält uppsving. Enbart under årets första 2 månader har omsättningen ökat med 16% jämfört med samma period förra året. Det är något som Juni Technologies i Göteborg har märkt av.
Det vi märker är ju att konsumenterna har ju betalningsviljan. Och från att ha varit mer skygga och inte kanske handlat i lika hög grad, så ser vi att fler handlar. Och vi ser att bolagen också har möjlighet att både få fler av deras nuvarande kunder att komma tillbaka, men också att hitta nya kunder för en billigare kostnad.
Efter en tuffare period i jul visar Svensk Handels e-handelsindikator på en ökning igen i Q1. Bara februari omsatte e-handeln 11,4 miljarder kronor i Sverige. Vilka trender ser du i e-handeln just nu?
Ja, men, jag tror det finns mycket osäkerhet fortfarande. Men det har ju kommit ett antal väldigt positiva signaler på senare tid. Delvis så ser vi ju att under januari så växte e-handeln igen efter att ha haft en turbulent och negativ period under de senaste 1,5 åren. Även i februari såg vi över 10% ökning inom e-handeln. Så det finns mycket som talar för en vändning. Fler människor handlar ju också online. Högsta siffran någonsin har ju nu uppnåtts i Q1. 72% av alla konsumenter handlar online. Så det är ju väldigt lovande. Sen vet vi ju att det är lite för lite datapunkter för att vara allt för säker. Men vi är väldigt hoppfulla. Och bland våra kunder ser vi att många av de kunderna växer. De tar nya marknadsandelar. Det som också har hänt är ju att många av de svagaste aktörerna har ju konkurrerats ut eller varit tvungna att förändras markant. Så erbjudandet till slutkund, till konsument, har ju blivit bättre.
Och vi fortsätter i techindustrin. För i förra veckan så träffade vår reporter Kajsa Söderberg elparkbolaget Voice VD Fredrik Hjelm. Och han delade med sig om bolagets planer på att nå lönsamhet redan i år.
Ni är ju inte lönsamt idag utan siktar på att vara där inom 2 år. Hur ser den här vägen ut?
Jag skulle säga att vi kan vara det redan i år.
Så, berätta mer.
Jag har sagt det tidigare. Om allt går vägen så kommer vi vara fullt lönsamma i år. Men vi ska minst vara inom 2 år, så 2025. Nu börjar jag se hopp igen. Investerarna känner sig mer trygga med marknaden. Räntorna har stabiliserat sig och ska ju neråt. Grundarna, en del har gått på minor, lärt sig från det, smartare nästa gång, kommer inte ta på sig lika mycket kostnad, kommer förhoppningsvis inte behöva resa lika mycket kapital, så jag är hoppfull.
Och med det tackar vi på EFN-redaktionen för oss, men vi är tillbaka samma tid imorgon förmiddag. Mer från EFN det hittar ni på efn.se och på vår YouTube-kanal. Hej så länge.
Det här är en podd av EFN-ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Leo Lagercrantz.